om jordingarnas existens och många frågor förblir obesvarade. Eller kanske inte. Sune Hjort, ordförande i Sveriges UFO-förbund, han tycks ha svar på det mesta. Och Beatrice Jansson, hon ringde upp honom.
Gymnasielärare i Sundsvall och dessutom ordförande i Sveriges UFO-förbund.
Jaha, det stämmer.
Hur länge har du varit intresserad av UFO:n?
Ja, det är inte så förfärligt länge egentligen. Det var väl ungefär 88. Jag fick höra talas om att det var en smålänning som hette Ante Jonsson som hade blivit ombordtagen av utomjordiska personer och fått se märkliga ting, och jag spårade upp honom och pratade med honom på telefon och vann hans förtroende, så han skickade till mig sina anteckningar om vad han hade varit med om, och jag studerade dem kritiskt som jag brukar göra och bildade mig en uppfattning och blev övertygad om att han hade verkligen måste ha varit med om allt det han beskrivit.
Du har sagt bland annat att hela världshistorien borde skrivas om. Varför då?
Ja, jo, därför att om vi tar forntidsforskarna nu till exempel, arkeologerna, det tycks av någon anledning inte ingå i deras grundantaganden att vår planet i forna tider. Jag har fått besök av utomjordiska. De utomjordingarna vet mycket mer om vår verkliga forntidshistoria än vad våra etablerade forskare gör.
När upptäcktes de första utomjordingarna, tror jag?
Men människan har inte utvecklats från jordiska apor på den här planeten, utan de har koloniserats utifrån. De har byggt upp civilisationer i forna tider, den ena efter den andra, och de har gått under i väldiga energivapenkrig på grund av att deras andliga utveckling inte var lika hög som deras vetenskapliga tekniska utveckling.
Vi härstammar enligt dig från utomjordingar.
Ja.
Hur kommer det sig?
Jo, från början, man kan säga så här att mänsklighetens egentliga ursprung är någon planet i stjärnbilden Lyran. De behärskade rymdfararkonsten redan för 22 miljoner år sedan och besökte jorden, bland annat upptäckte jorden.
Mm. Hur ser utomjordingarna ut?
Ja, de är som vi, alltså vi är släkt med dem. Jag vet inte om jag sa det förra gången, att när de för 13 000 år sedan när de kom med den där invasionen från en närbelägen planet. De fångade in några evor som de några snygga kvinnliga avkomlingar som hade förvildats, men som var ganska vackra ändå, av tidigare kvarlämnade eller deporterade personer, människor. Fångade in dem och gjorde dem med barn. Och sen så gjorde flera olika sådana här underbefälhavare som kom från olika planeter med olika hudfärg och så vidare. De olika raserna på jorden uppstod på det viset med början för 13 000 år sedan ungefär.
Är de farliga utomjordingarna?
De nuvarande som vi pratar om nu, som kommer från Plejaderna och som har utvecklats andligen så att säga, de är inte alls farliga, utan de är jättebra. De har mycket att lära oss, och i synnerhet våra makthavare som bara är intresserade av makt och pengar. De har mycket att lära, de som håller på och ställer till det för oss här på jorden. Så att de är våra bönsmatt. Men så finns det också elaka utom, eller ondskefulla, maktlyssna utomjordingar som kommer från andra håll, som inte hör till det här stora förbundet som representeras av de numera högt utvecklade plejadierna. De otrevliga makthavarna i USA har slutit en pakt med de otrevliga utomjordingarna, och istället borde vi ha vänt oss till de trevliga och välsinnade utomjordingarna från plejaderna. De har gett dem flygande tefat och så att de kan i hemlighet göra saker och ting med dem.
Kanske rent av skulle vara bättre om det kom några utomjordingar och koloniserade vår planet.
Ja, vi skulle, de välsinnade, som jag säger, de välsinnade utomjordingarna, de är inte här för att lägga under sig herraväldet på jorden, utan de är här för att hjälpa, känner ett visst ansvar för att hjälpa oss eftersom vi har gemensamma förfäder och så vidare. Och de ställde ju till en hel del saker med deras förfäder var här. Men de vill alltså helt enkelt att vi ska ge oss hjälp till självhjälp och få oss och
hur ska de kunna
förstå vad vi borde göra, istället för att vi borde ju inrätta samhället på ett helt annat sätt än vi har gjort nu.
Hur skulle utomjordingarna kunna hjälpa oss, tror du?
Ja, de kan hjälpa oss genom att helt enkelt ge oss förstå vilken farlig situation vi är, och vi måste fundera över hur vi kan bättre oss. Vi måste bygga samhällen som inte ger spelrum åt den där maktbegäret och vinningslystnaden.
En världskonspiration,
ja, det är faktiskt så. Det är ruskiga att
Vilka är med den?
Ja, det är inte bara den vanliga maffian, utan det är de stora. Jag nämnde till exempel sådana där personer som Rothschild, bankirfirman Rothschild, och oljemagnaten Rockefeller, och den här mäktiga bankiren som heter John P. Pierpont Morgan till exempel. Och vi gör så fel, vi är överbefolkade också på planeten. Vi är 5 miljarder människor för många, och vi gyttrar ihop människor i storstäder.
Vi är 5 miljarder människor för många.
5 miljarder människor för många är vi.
Hur ser utomjordingarnas samhällen ut?
Ja, de är mycket fina. Det är det jag har skrivit om i min tidskrift UFO-kontakt. Jag har skrivit om hur deras samhällen ser ut. De har ju berättat om det för den här utvalda kontaktpersonen i Schweiz som heter Edvard Meyer, som de har valt ut som en förmedlare av informationer till resten av mänskligheten. De har berättat till exempel att om de bara är 500 miljoner människor istället för 6 miljarder då, på en motsvarande planet, då kan varje familj ha en egen, de har en eget hus, ett runt hus att leva i, och en omgivet av en stor trädgård.
De har växter och djur.
Ja, och de har ju inga kemiskt bränsledrivna farkoster, utan de har, eller bilar och så, utan de har svävande skivor, som de elektromagnetiska skivor som svävar framöver.
Tefat alltså?
Ja, det är tefat de har istället för bilar. Och utnyttjar, som man säger, rymdens fria energi. Och de behöver inte arbeta mer än några få, ett par dagar i veckan.
Har man kungar och presidenter?
Nej, de har, alltså, de har inte... De tillhör stort, de har bildat ett stort kosmiskt eller galaktiskt förbund med 127 miljarder människor. Och de är styrda, ja det finns, de har överlämnat styrelsen så att säga åt en rådgivande institution som man kallar för Höga rådet. Det består av halvmateriella varelser som är på ofantligt mycket, har mycket visdom och kunskap, och de styr inte genom dekret utan genom råd och rekommendationer som folk följer därför att de inser att de är vettiga.
Varifrån får du all information?
Ja, det får jag bland annat, till exempel, det har ju Edvard Maj till exempel fått i hans berättelse om rymdkvinnan Semyasa, berättar att många samtal med honom och berättat om allt det här.
Hur ställer sig vetenskapsmän till dina teorier?
Ja, de känner inte till det. De har inte en aning om det här. Det har ju funnits vissa utvalda vetenskapare i hemlighet arbetat på amerikanska regeringens och andra regeringars hemliga projekt. Alltså. Men de är ju edsvurna och får inte säga någonting. Och de flesta vetenskapsmän vet ju inte om det här. Och de räknar inte med ut det här i sina grundantaganden.
Hur kommer det sig att de inte vet någonting?
Ja, dels är det ju så att de är ju för sina forskningsanslag och karriär och så vidare beroende av de politiska makthavarna. Och de uppmuntras ju inte ut, eller de får ju inga pengar till sån här forskning. Och sen är de ju rädda för att de ska bli förlöjligade av andra då.
När kommer vetenskapsmän att kunna bevisa existensen av utomjordingar, tror du?
Vetenskapsmännen, de kommer, det är först när de är öppna för det här att och tar i tur med det på allvar.
Men din vän här, han reste alltså till Plejaderna,
ja,
med ett strålskepp.
Ja, han åkte, fick vara med en sån här resa. Nu, Plejaderna ligger väl, har jag för mig, i vår egen galax på ungefär 400-500 ljusårs avstånd, så det är inte så förskräckligt långt ändå. Han fick ju också se väldigt märkliga saker. Han fick se hur till exempel de på en planet, de skulle bygga en bas, skar ut jättetunga stenblock ur berg som, med laserstrålmaskiner som man skär i smör. Och fick de sen att de placerades på en elektromagnetisk prom som svävade i luften och bärande de här jättetunga stenblocken svävade iväg med dem till byggplatsen. Det såg han med egna ögon och då talade om för dem, alltså, vad gick det till när de byggde Egyptens pyramider också. Men det var alltså under smålänningen som jag skrivit en bok tillsammans med, Fantastiska resor med UFO.
Ja, hur är alltså då ska vi kunna tro på dina teorier när du inte har några bevis?
Ja, det gäller att ta del av de informationer som finns och sen bildar man sig en uppfattning. Man kan alltså läsa mina böcker, man kan läsa tidskriften jag skriver, sen får man bilda sig en uppfattning på grundvalet av det man läser då. Men det, om man inte tar del av de här informationerna som jag förmedlar, då kan man ju inte bilda sig någon uppfattning. Då är man ju, förblir man ju i okunnigheten.
Finns det några som delar dina teorier?
Ja, det är klart att de som har satt sig in i det här. Vi har ju en grupp människor alltså som prenumererar på tidskriften och då de skulle jag tro att de flesta delar den här uppfattningen.
Det sa Sveriges UFOs förbunds ordförande Sune Hjort, och reporter det var Beatrice Jansson.
Säkert på den att man kan göra det och då går det bra.
Mm. Har det hänt någon gång då att du själv då efter det här då har hjälpt andra?
Ja då, det är flera gånger det.
Kan du berätta några exempel?
Ja, det var en liten jänta som... Ja, hon hade bränts och hon var väl ett år där hon hade krypet. Det var från Östersund. Hon hade krypet och tagit till spisen. Och han var ju alldeles het för hon hade tagit ut en plåt därifrån. Och hon var ju alldeles förtvivlad, mamman. Så att hon sprang in till en annan och frågade vad hon skulle göra. Ja, så får jag låna telefon. Så då stack jag iväg dit och hittade då. Och så ringde en annan upp mig och så fick jag läsa upp ramsa och hur gjorde med händerna eller med fingrar då i. Man ska göra motsols då.
Och, man ska röra fingrarna motsols över det skadade området. Ja.
Och sen så då det var tyst när vi pratade med Nanja, så det var så vart det bra. Ja, hon är tyst nu, så nu så leka. Så går nu här på spisen, kryper på golvet här och verkar inte som det är något farligt så.
Och Nanja, det är dottern som nu bor i Östersund.
Ja, det, och de bodde i samma hus men när han ingång. Så det var kvickt nog. Mm.
Men det var brännskadade, det blödde ingenting det?
Nej, men det var brännskadade. Men när det, var, när det är blod då kan ni ju spruta hur som haver. Jag gjorde det på Mikaels svåger i Tavnäs. För han blödde. Likaså Selma, käringen hans var ute för eländigt. Och det var bra med denna.
Det har fungerat varenda gång du har provat?
Ja, faktiskt har det gjort det.
Det här att man stillar blod har jag hört, men att man kan även gå på andra skador och det finns speciella ramser, det har jag aldrig hört.
Ja, jag ser inte det. Ja, jo då.
Var det han som lärde dig den ramsan också, det här med att få bort värk?
Ja, det var Nils Petter Wistrand som lärde mig om värken, om man stukar sig eller någonting. För det var mycket folk som for dit och fick både fötter och ärmar till rätta lagd. Så det gick bra. Och sen så har jag olika saker jag gjort på mig själv. Jag hade en jok som är ett axel så att den for i led. Men jag trollade på mig själv då. Det gick bra det.
Det är praktiskt det där om man har den där gåvan.
Ja, det är det.
Men det finns inga såna här outtalade regler här att man inte får lära ut till annat.
Nej,
än vissa?
Nej, förut så skulle de ju aldrig tala om det där, för det skulle ju vara så hemligt det där. Men jag tycker att det är skönt om folk får lära sig så de vet om att det går faktiskt att göra det. Mm. Så därför så tycker jag att det är bra och få till i alla fall.
Av dem du har lärt det här, är det någon som har praktiserat så du vet att det fungerar även för dem?
Nej, jag vet inte om att de har försökt, men att jag tror nästan det. För jag har skrivit upp och de har fått skriftligt på vad man ska säga och det mer. För att de ska minnas sig.
Om vi tänker nu på alla radiolyssnare som hör det här.
Ja. Det beror på det om de tror på en gammal kärring.
Ja, men det viktigaste är, säger du.
Jo, då visst är det. Jo, då, jag var i Fanbyn så cyklade jag och så ramlade jag omkull och gjorde illa mig. Så då for jag ner till på pressgården där, det var arrendatorn där. Han gjorde att ni satt i. Vi gick tillbaka ganska fort. Så att det gick bra.
Mm. Sen berättade du att du även hade varit in på lasarettet en gång. Ja. Och använt det här vid brännskada.
Ja, det var en pojke där som skrek så det var någonting bedrövligt. Och jag bad det för dottern min hade blivit påkörd. Så att hon bad på lasarettet och då var jag hos henne där. Och då frågade jag sköterskan när hon kom in vad det var med för unge som skrek som hemskt. Ja, då stör honom att han var brännskadad så att han har skrikit hela tiden när han har varit inne. Och han var inne en par dygn då när jag kom med. Så det var väl på tredje dygn och han kunde ju inte ens sova för att det verkade så helt sved förstås. Men i alla fall så frågade jag systern om att jag fick titta på honom lite grann och det fick jag. Så jag gjorde strök över det ju som jag inte säger tog till något, men att det var över där han var. Och rätt vad det var vart en tyst. Så doktoren vart ju brydd så de kom in och trodde jag han är död. Men han låg och sov. Och då vart de brydd. Ja, då hade systern talat om att jag hade tittat på honom. Och det behövdes inte mer för han somnade. Och då var det bra igen. Sen vart det ju bra. Så det var ju riktigt roligt.
Mm. Den här ramsan då som du läser när det är brännskada, hur lyder den?
Ja, den är, vad säger ni då? när man har bränt sig, då ska man läsa grosen i edelmans mun. Och så ska man samtidigt som skadan inringas med fingrarna tre varv mot sols. Ska man föra då och sen då är det att läsa det där och sen blir det bättre.
Sen blir det verkligen skönt.
Ja, missig.
Ja. Du är inne på ditt 85:e år, Anna, berättar du för mig.
Ja, missig det.
Den här gåvan då som du har nu då som du bär, när du var liten.
Ja.
Var det vanligt att folk kunde det här och liksom skötte sig själv?
Ja, jo, det var det. De fick sköta sig själva. De som de visste kunde. Och då var de ju dit. För att det var ju inte till att ringa efter någon doktor då. För det fanns ju varken telefon eller annat här då. Så att det var ju till att försöka det mesta möjliga.
Mm. Var det många människor, om vi tar den här trakten, Rissnabygden här. Ja. Var det många som kunde det här?
Nej, det var det faktiskt inte. Jag vet inte ta något annat än Per Jonsson Östbyn och så Nils Petter Wistrand i Stornäset som kunde lite sånt där.
Mm. Och det är av dem du har lärt dig?
Ja, jag lärde mig av dem. Jo då.
Ja. Men nu är det modernare tider och folk glömmer de här gamla kunskaperna och det.
Men jag vet att det är många här. Jag förut nu när Nils Petter levde, då var det många som for dit och var botad. Berättade han for med kniven kring dem när han hade stukat fotled eller vad som helst. Och det var ju bra. Så att det är faktiskt någonting som går bra det där.
Har man bara rätt att tro så?
Ja, man ska tro riktigt säkert.
Den här ramsan man tar då när man har stukas eller vrider sig ur led?
Då ska man samtidigt som skadan omringas med fingrarna tre varv mot sols. När det var brännskador. Det var det här. Då läser man så här. Från förvre och till le. Och lät det bli som det har varit. Förbrott och till le. Lät det bli som det har varit. Det får man läsa då. Så, och det behövs inte något annat, och det är inte.
Det låter väldigt enkelt det här, Anna, men det är alltså det är ingen större svårighet.
Nej, det är ingen större krångel med det, inte.
Och att det fungerar, det vet du?
Ja, det vet jag absolut, för jag har själv provat. En gång så var jag var på bodde på Åsgård, och så skulle jag springa upp till vägen och var och stuka med, så att jag hoppade bara på ett ben när jag skulle springa ner. Men då rodde pappa mig till på Stornäset och Anna Wistrand, mamma åt Nils Petter Wistrand. Hon gick ner till sjön och botade mig då. Så att när jag kom tillbaka så gick jag själv på benet. När jag gick upp över från sjön och upp till barn. Så fort kan det gå. Mm.
Och den där ramsan räcker?
Ja, det räcker med den ramsan.
Nu vet jag att det är många då som sitter och väntar på att du ska tala om den här ramsan som man ska läsa när de stillar blod.
Ja, jo då. Ditt blod ska stillas då som jordens vatten, Jordans vatten, när Johannes döpte Kristus.
Och det räcker?
Va?
Och den ramsan räcker?
Ja, det räcker med det.
Och där behöver man inte göra några speciella rörelser?
Nej då, Utan det är bara att säga att ditt blod ska stillas då som Jordans vatten när Johannes döpte Kristus. Så det är ju ingen större trollkonst inte.
Och så kanske man ska koncentrera sig och tänka på den?
Ja, man ska tänka på den människan då. Så ett tag så att det går bra.
Av alla dina barn och barnbarn och barnbarnsbarn, är det någon som har lärt sig det här av dig och
förhärskare? Ja då, visst, det är det. De har nu lärt sig en del av dem i alla fall. Så det har gått bra.
Mm.
Så det är ju roligt med henne i alla fall. Och jag hoppas att det lever vidare. För det är ju skönt om man kan ge en utan en vidare mixer.
Bra verser att kunna det här.
Ja, visst. Det är det.
Tack, tack så bra, Anna.
Ja, tack, tack du.
Det var Anna Mikaelsson, det är från Ryssland, som avslöjade sina gåvor för oss. Nu är det bara att använda sig dem, men kom ihåg, vi måste ha den rätta. Tron och kraften förstås. Nu ska vi strax till med söndagstankarna. Agneta Werner är det som ska förmedla dem, och vi lyssnar på Johan Stengård först. En vänlig grönskas rika dräkt.
Herre, ge mig tålamod. Jag har så svårt att vänta. Det är inte bara det där att man alltid hamnar i fel kö i affären. Det är så mycket mer som kräver tålamod. Jag vill ha långt hår, till exempel. Det vill jag alltid när det precis är kortklippt. Tålamod är så mycket. Det ligger mycket väntan i det ordet. Att vänta i matkön. Att vänta på att håret ska växa ut igen. Men också att vänta på en utveckling kräver tålamod. Visst har vi sett reklamen för Carlsbergs öl på TV. Alla väntar medan den slås upp. Man ser imman på glaset och slutligt dricker han den. Och så kommer kommentaren: värd att vänta på. Det finns minsann mer än öl i vår värld som är värt att vänta på. Det kanske mår pest och elände en dag. Och det jobbiga med att må pest och elände, det är att man inte ser att det är någon vits att vänta. Man tror att livet har slut där. Tålamod, Herre. Ge mig tålamod. Så jag härdar ut till nästa dag. Eller nästa. Eller ännu nästa. Kanske att det där finns ett liv värt att vänta på. Man kan vända på ordet också. Tålamod. Mod att tåla. För visst krävs det mod. Mycket mod att våga tåla och uthärda smärtan. Det vore så enkelt om man visste. Idag mår jag så här. Men imorgon ser allt mycket ljusare ut. Men i tålamodet, modet att tåla, ligger just den där ovissheten. Man vet inte säkert när det vänder. Man vet inte ens säkert att det vänder. Det är bara de runt omkring en som är så tvärsäkra på det. Vad är det de vet som inte jag vet? Har jag missat någon väsentlig del i livets skola? Var jag sjuk den dagen när de gick igenom det där i skolan? Visst måste det vara en konst det här att vänta. När jag här talar om väntan, är det en aktiv väntan? Inte något så passivt som att sitta framför tvn och knapra praliner i väntan på att något ska hända. Nej, den här väntan jag talar om är aktiv. Jag väntar aktivt att något ska hända som förbättrar min situation. Jag har modet att stå upp och möta det som tynger mig, att härda ut. Jag tar mig modet att tåla smärtan. Jag arbetar på mitt tålamod. Kanske att jag då en dag kan säga: tack Herre, det var värt att vänta på.
Amazing grace, how sweet the sound that saves. håller inte för de 60 lass som det här kräver för att få bort det här timret. Då säger jag att det är för tidigt. Att normalt sett så brukar man inte köra före midsommar på den här vägen.
Och det är alltså, rapporterade Ulf Knutsson ifrån ön, där byborna vill sätta stopp för de virkestransporter som det var meningen skulle ske idag utifrån ön. Ulf Knutsson återkommer förstås med händelseförloppet och vi får se vem som till slut får rätt. Är det Vägverket som har en väg tillräckligt bra för tunga transporter, eller är det som byborna säger att den än så länge är för dålig? Och konsekvenserna är väl också intressanta för de som drabbas av det uteblivna virket. Vidare i nyheterna. Till tonerna från en jazzorkester höll söndagens gudstjänst på soptippen vid Ullberget utanför Hudiksvall. Kontraktsprosten Bo Johansson valde tippen som plats för att förmedla den kristna tolkningen av ord som soper, återanvändning och resursslöseri. Det skriver Hudiksvalls tidning. Tippens hungriga måsar deltog med glada skrin i andakten som besöktes av ett 30-tal personer. LO-sektionen i Östersund föreslår nu LO-ledningen att ordna en medlemsomröstning om EU. Det är ofattbart att våra främsta företrädare inte tar reda på vad medlemmarna tycker om EU innan de uttalar sig positivt i den frågan för vår räkning, skriver LO-sektionen i Östersund. Och Ingmar Fredriksson från Mattmar vann seniorchansen, vars final avgjordes på Skansen i Stockholm i lördags. 1200 var med från början i tävlingen, i den här riksomfattande tävlingen ska tilläggas. Och vädret idag. En mindre högtrycksrygg passerar länet under dagen och ger efterhand växlande molnighet och uppehållsväder. Kväll ökar molnigheten med början i de västra länsdelarna. I eftermiddag stiger temperaturen till mellan 6 och 12 grader. Svalast i fjällen. Och det var nyheterna med Bengt Byström i studion.
Och före programmet Mitt i livet så ska jag redovisa hur det står till på P4-toppen. Etta ligger där Morbror Martins med Kärlek och med smör. Tvåa är Jönssonligan, Skattlösa bergen. Trea Mickis, Mitt liv med dig. Och fyra Nordics ska du komma loss. Och på femte plats har vi bandet Slips med Du är min baby. Och utmanare den här veckan, det är King Edwards med A little bit more. Och Trebadurerna med Tågresan. Och just idag så bjuder vi på nummer fyra. Nordics ska du komma loss.
Yeah.
du komma loss med Nordics. Klockan är nu 9:07 och det är tid för Mitt i livet med Abdullah Barakeh i Östersund. Som vanligt så är Roland Torestad, prästen, med i programmet och honom kan du ringa från 10:30 och fram till 10:50 idag, alltså efter programmet, och tala med honom om livsfrågor, om sorg och glädje. 063 11 70 78. Roland Torestad tar alltså emot ett samtal 063 11 70 78 mellan 10:30 och 10:50. Då är det tid för Mitt i livet igen, och idag träffar Roland Torestad och jag Abdullah Barakeh, hemspråkslärare och studiehandledare i Östersund, som ursprungligen kommer ifrån Libanon. Abdullah är palestinier.
Ja, Abdullah, välkommen, eller Abbe kanske ska säga.
Tack så mycket.
Jo, när du kom hit och var ensam i Östersund och upplevde att det var svårt att äta frukost ensam, och då hörde du någon som gick i trappan, vad var det som hände då?
Nej, det var så, alltså jag har bott i Sverige ett tag, så jag skulle äta frukost. Jag var ledig från skolan, jag skulle äta frukost, så jag har lagat fin och god frukost som vi tyckte så att. Men det var så för oss, alltså som kommer från Mellanöstern eller som araber, det är himla tråkigt att äta ensam. Så att jag ringde alltså till 2-3 kompisar mina, va, som skulle bjuda dem att äta frukost med, men de hade gått till arbetet. Det var ingen hemma. Så att jag hörde att det var någon som kommer upp på trappan, va. Och jag hörde att det var brevbäraren som skulle lämna några brev genom, alltså brevlådan, och skatta några brev. Så jag öppnade dörren åt honom. Hej, sa han. Sa jag alltså. Ja, hej. Jag tänker ställa en dum fråga till dig. Får jag det? Ja, visst, får jag göra det. Har du tid att äta frukost med mig? Vad pratade du om? Han stammade lite grann, så att han visste inte vad han skulle säga. Nej. Han tvekade mycket. Men jag har mycket att göra och det, jag menar, jag känner inte dig och sånt. Nej, jag är ingen sån farlig människa. Kom du då? Det dröjer inte länge, det är 15 minuter. Så han, efter lång tvekan, kom han in och käkade. Alltså, vi käkade frukost tillsammans och lärde känna varandra. Mm. Så att, han tyckte jag är till härligt. Men det är det som jag saknar, alltså att spontant träffa folk. Att kunna bjuda folk som jag inte känner. Men annars, hur skulle man kunna lära känna svenska? Det går inte. Antingen bjuder man hem svenska eller att prata om värdet. Det är två sätt att omgås och att prata och att lära känna svenska. Mm. Och det gick faktiskt bra, va?
Men då skäms jag lite. För att en av de frågor du har pratat om förut är att du trivs inte i Sverige på grund av att det är så kallt.
Ja, det är kallt. Det är inte bara jag som tänker det. Mm. Utan alla svenskar tänker att det är kallt. Men man överlever ändå. Men vad ska man göra? Man har